En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är det kris i Häcken redan? Har Hammarby skaffat sig lyxproblem? Och är Malmö FF nedplockade på jorden igen? Ja, det är tisdag och du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Det blir mycket snack om damallsvenskan den här veckan, men vi passar också på att tippa Champions League-semifinalerna och så diskuterar vi landslagstruppen. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Två omgångar in och frågan är ju nästan, det känns nästan som att serien typ är satt. Vi kanske inte ska dra för stora växlar, men vi kommer dra växlar ändå. Saga, först måste jag fråga, hur är läget?
Det är bra med mig. Jag kom från Malmö i natt. Så jag är lite sömndrucken, är väl ett ord man kan använda. Men bra annars. Vart nere som sagt i Malmö, dels för att täcka matcher, men också umgås med familjen lite, så man tar två flygor i en smäll. Så det var härligt. Hur är det med dig?
Jo, det är bra. Förutom min jävla nacke, du reagerade ju direkt på den när jag kom gående innan. Den känns, den existerar. Jag hoppas få lite ordning på den snart.
Den syns.
Jag vet inte riktigt hur, men vi ska göra vårt bästa för det. Annars så tycker jag det är bra. Det har ju varit en hel del fotbollsunderhållning i helgen och det har hänt mycket senaste veckan, så att det känns som att liksom allting går i ett och det känns som att det var jättelänge sedan vi pratade sist, för att det känns som att det har hänt så sjukt mycket sen dess. Det känns också som att vi har sagt det i ganska många poddavsnitt, men vi ska givetvis börja med damallsvenskan. Det har ju varit en trupputtagning och sådär också, det kommer landskamper, vi ska snacka om det, men damallsvenskan blir vårt första fokus som så ofta, och vi måste ju börja med, du har formulerat frågan här redan i första punkten. Är det kris redan? Jag slänger över den till dig.
Ja, men det tycker jag väl ändå att man kan konstatera. Om man är guldutmanare som BK Häcken är. Man pratar om att man är den eviga tvåan och man måste börja vinna. Tycker också det kommuniceras från klubbhåll att det räcker liksom inte att vara second best längre. Även om man får fina resultat och man går ut i Europa, så handlar det ju faktiskt om att vinna, man har värvat därefter. Nu har man inte alla spelare tillgängliga, det har vi pratat om redan. Men när jag inte tycker att det bara handlar om taktiska grejer, utan det faktiskt handlar om en slags mjäkighet i kanske duellspel, att man inte riktigt kan lyfta sig från ett insläppt mål, att det känns som att det är lite att de är tagna på sängen, det är ju faktiskt lite krisstämpel över det. Sen fattar jag att det är så här, omgång två. Folk tänker så här, okej, men extremt. Men samtidigt samma lag som bara förlorat två matcher förra året. Det ska vara så tajt i toppen. Du ska inte kunna förlora för många matcher och ändå utmana. Sen såklart, det är så tidigt. Och vi kan inte säga att Hammarby kommer gå rent på något sätt. Det kanske så att de får en dipp och så vidare. Men det här är inte vad man förväntar sig av ett Häckenlag, oavsett om de är alla tillgängliga eller inte. Där tycker jag ändå man kan sätta en liten krisstämpel.
Ja, och det som Ora, du var inne på, det är ju redan då lika många förluster som man hade på hela säsongen i fjol. Och det är klart att det kanske går att förlora någon mer under säsongen, men vi har 24 omgångar kvar och så jäkla många förluster kan man inte åka på mer om man ska kunna utmana om guldet i den här serien historiskt sett. Så att det är klart att det borde vara stressat på GPA de här dagarna. Nu är det ju ett kanske då väldigt välbehövligt landslagsuppehåll för Häckens del. Man kan försöka landa i vad som har hänt, ta tag i vad som har varit problemen. En del spelare får lite miljöombyten och kan komma ur den här onda spiralen förhoppningsvis. Men man måste ju göra någonting konkret för att det ska bli en ändring på det här. Det är en ganska tuff match som väntar också mot ett, för vi har varit inne på, du beskrev dem som lite mjäkiga här i de två första matcherna. Nu ska man kliva in mot ett Vittsjö som är kända för att de smäller på. Visst, det är hemmaplan för BK Häcken. Det hade varit ännu jobbigare om de skulle åkt ner på gräset på Vittsjö IP och möta det här gänget. Det är ju en av matcherna som jag historiskt sett vet flera Häckenspelare som har pratat om som typ den jobbigaste bortamatchen så. Men jag ser liksom inte just nu vad de ska göra för att vända på det. Det är ju inte så att jag tror att det här landslagsuppehållet räcker för att få tillbaka en massa av de här spelarna som är skadade. Så frågan är ju om man ska ta det som brukar vara det lätta alternativet inom citationstecken, nämligen att byta tränare, att låta McLind lämna sin plats och göra plats åt någon annan. Vad tror du, kommer det hjälpa?
Det är så svårt att säga, tycker jag. Man måste liksom identifiera var grundproblemet ligger. Och det, just nu så är det så svårt att utvärdera Häcken, tycker jag. För att jag genuint med handen på hjärtat så tycker jag att det handlar väldigt mycket om spelarna som inte är tillgängliga. Samtidigt som jag blir förvånad av att kanske inställningen inte finns där. Och det tycker jag också man kan återspegla på ledarskap. Så det är ju inte på något sätt så att han har ett dåligt lag till sitt förfogande nu. Utan sen frågar jag mig kanske också lite om att jag hade pratat om konkurrens i de främre positionerna. Men byter man lite för mycket? Gör man lite för många förändringar? Försöker man liksom återskapa hjulet för många gånger? Det är klart att där också landar jag i någon slags tanke av att det är kanske för många hjul som spinner samtidigt. Och jag tycker inte heller att vi har pratat om så här, Elin Rubenssons vikt för det här laget. Ja, men det går ju inte heller att utvärdera efter hon har gjort en match efter en comeback. Det är ju inte där hon ska liksom, det är väldigt svårt för henne att få effekt så snabbt. Samtidigt som efter andra målet så är det också hon som samlar gruppen och säger vad fan, nu måste vi måste ta tag i det här. Och man ser på Elenes kroppsspråk och i tv-rutan att det är ju definitivt en bekymrad eller frustrerad, ska jag säga. Hon ser frustrerad ut och hon ser ut som att hon menar liksom, vad fan är det som pågår? Men jag kan inte riktigt sätta finger på var, vet du vad, det här dåliga självförtroendet kommer ifrån. För det är nog så jag tolkar laget, att de har dåligt självförtroende.
Det känns som att de själva inte längre tror på det de håller på med. Det känns som att de blir så himla sårade och stressade när de släpper in baklängesmål. Det är en backlinje som inte har spelat särskilt mycket ihop. Den är ganska nykomponerad. Det känns liksom som att man har inte hittat stabiliteten och grunden där. Och när man då fick den här smällen mot Malmö FF i premiären, inte riktigt lyckats återhämta sig. Det finns någon form av hjärnspöken där. För jag tycker det var lite intressant att Hanna Wik, när jag pratade med henne redan efter Malmö-matchen, tog upp det mentala. Det känns som att det är någonting som ligger där i huvudet på dem. Och då är frågan så här, ja men kan det då vara som så att man kan vända det? Om man får in en ny tränare, om man får in en ny röst. För det jag tycker är problemet också, som man ser just nu. Ja, det är ett jätteproblem. Man saknar kvalitetsspelare. Det gör man. Anna Anvegård i form är liksom högaktuell för en landslagstrupp. Är högaktuell för ett EM. Hon finns inte tillgänglig. Man har haft Elin Rubensson som inte har kunnat spela förrän nu mot Kristianstad. Och gör sin första match. Det har liksom varit så mycket skavanker hit och dit, saker som präglar, men jag tycker ju fortfarande inte heller att man har fått ut det bästa av de spelarna man har tillgängligt, och det är ett problem.
Ja, det tycker jag också. Det är också det här med, som vi nämnde tidigare, jag tycker det är ett svaghetstecken att man redan behöver pytsa ut Hanna Wik på tre olika positioner i en premiär, för då känns det inte som att man, alltså då försöker man verkligen trolla med knäna. Och det är inte ett lag som är uppe och tampas efter guldplatser. Jag tycker inte att backlinjen ser så solid och stark ut som den har varit tidigare. Jag tycker att det händer för mycket på det centrala mittfältet. Fosstalsa och Wickenheiser fungerar inte ihop så bra, tycker jag. Jag tycker såklart så här, alltså när Rubensson kommer in, nu fick vi svar på det, att Wickenheiser fick ju sitta på bänken den matchen från början. Men jag vet inte, det är som sagt, jag tycker det är för många rörliga delar, och som tränare tänker jag att då behöver man ju också kanske kliva in och minimera antal frågetecken och göra det lite enklare. Sen vill de ju spela en farfull fotboll, de vill spela en framåtlutad fotboll, men det kan ju inte vara på bekostnad av att man har någon liksom så här soliditet i laget, och det tycker jag inte alls de har just nu. Och jag menar, så här, Skröder i all ära, men jag kommer aldrig kunna säga att ett lag ska lägga hela sin tonvikt på en 18-årig spelare. Alltså, jag kan berömma henne för att hon är fantastisk, men jag tycker inte att man kan säga att hon ska bära ett lag som Häcken. Det måste finnas fler. Och det, jag tycker det blir lite för mycket fokus på att hon ska göra det för dem. Men hon blir som bäst, tycker jag, när hon inte behöver fundera på vad alla andra sysslar med. Och någonstans också samma sak med de andra unga spelarna. Men då kan man ju också säga att Tammy Tindall måste kliva fram. Hon har erfarenhet och hon har jävlar en amma. Men känns nästan som att hon har försvunnit bort senare tid. Jag upplever inte henne så dominant som hon kanske bör vara vid den åldern och på den positionen. Nu fick hon ju byta position igen för att de han stuvar om igen. Så det är tydligt att McLean försöker hitta svar och lösningar. Men frågan är om han inte har hamnat lite i den här Pep Guardiola-fällan där man konstlar lite för mycket och tittar på detaljer som kanske inte egentligen i stora hela ger den effekten som man förväntar sig.
Och enligt uppgifter så gror ju missnöjet ute på GPA, vilket såklart känns rimligt med tanke på den här starten, för som vi var inne på, det är ett lag som var upphåsat inför. Jag sitter ju här och får mer eller mindre käka upp mitt guldtips redan nu. Jag trodde ju så mycket på Häcken för att de har en trupp som jag tycker ska hålla, oavsett om man saknar några av de här stjärnorna så ska man klara av den damallsvenska nivån. Däremot så, ja, för att verkligen kunna kliva in i Europa sen och sådär, och kanske till och med så här, ja men i en cupfinal, där kommer man behöva ha tillbaka flera av de här liksom spetsspelarna som saknas. Och,
om de tar sig dit.
Om de tar sig dit. Just nu så känns ju det också högst tveksamt med tanke på att man möter ett IFK Norrköping med Stellan Karlsson på bänken och spelare som inte räds dueller ute på planen. Så att nej, frågetecknen lär vara många. Det bör pågå någon form av krishantering på GPA. Allt annat vore otroligt.
Ja, det är väl där vi får summera. Och sen kan man absolut prata om att det är fördelaktigt att det blir ett break. Men frågan är om det inte är tvärtom. Att under det breaket så hinner du fundera. Du hinner känna en massa. Du hinner, som spelare nu pratar jag, du hinner fundera på liksom, du hinner bygga upp en ångest inför nästa match som nu, som du var inne på, det i Vittsjö på hemmaplan. Där har de ändå goda minnen från cupspelet. Så att det kanske är så att man ändå känner att men här har vi vittring. Men man ska också komma ihåg att Vittsjö har tagit sig en bit sen dess. Och då pratar jag mer utifrån att de har fått liksom fler träningar ihop, fler matcher ihop och så vidare. Men då har också det faktum att många av de här spelarna har ju åkt iväg på landslagsläger för Häckens del. Och ja, de är ju fortfarande i spel, de är fortfarande igång och ska ha kanske press på sig där. Och jag tror inte helt att det är så enkelt att säga att ja, men det är skönt vi får ett uppehåll. Det kommer lösa allting. Utan det är ju inte, om vi nu ska, jag ska inte vara för långt här, men om man tar det från ett psykologiskt perspektiv. Det är inte så att du, alla spelare hemma, att jobba på det här problemet. Du har släppt iväg en jävla massa spelare och nu ska de försöka få ihop gruppen. Ja, hur ska du kunna göra det när inte alla är där? Så att, ja, jag tror faktiskt inte det är så fördelaktigt för dem att det är uppehåll. Snarare har det varit upp på hästen igen nästa match. Vi har något att bevisa i nästa match i omgången. Men vi får väl utvärdera det i omgång 3 helt enkelt.
Ja, vi får se, för jag är ju fortfarande av känslan att jag tror att det är fördelaktigt för dem, och då för deras skull förhoppningsvis spelare som känner att de lyckas i sina landslag, att de inte åker dit och känner sig pressade, att man får komma ur den här miljön lite, kan försöka hitta tillbaka till det som, jag menar, det funkade ändå helt okej under gruppspelet i kuppen. Det var ju när man klev in i damallsvenskan som det började låsa sig lite och såg ännu värre ut sen, visst. Cupgruppspelet är vad cupgruppspelet är, men där hade ändå Häcken en ganska tuff grupp. Det var ingen grupp man bara kunde springa igenom så. Så att nej, det är ju absolut det stora frågetecknet inledningsvis. Det stora utropstecknet då, ska vi hoppa dit? Få hoppa lite i schemat här, men de som det pratades om som kunde utmana Häcken, det var ju Hammarby, de du har tippat ska vinna SM-guld. Och just nu så känns det ju som att du kommer få rätt. För frågan är om serien är vunnen redan efter två omgångar. Vi har liksom ett Hammarby som har övertygat något enormt. Och kanske framförallt då genom firma Ellen Wangerheim, Smilla Holmberg. Otroligt glad att jag fick in Smilla Holmberg i mitt fantasylag till den här omgången. Ellen Wangerheim hade jag redan innan. Det här är ju två spelare som imponerar inledningsvis. Jag var förvånad över att Smilla Holmberg gjorde två mål i premiären. Jag är nästan ännu mer förvånad över att hon faktiskt håller i den här målformen och gör mål igen nu i match nummer två mot Linköping. Man går ju ut och bara städar av motståndet. Vad är dina tankar kring det vi har sett av Hammarby så här långt?
Att jag låter som en repad skiva, men det är ett lag som är jäkligt balanserat. Och det är också väldigt coolt att se. Jag tycker Smillas mål mot Linköping, det är så tydligt att hon tränar utanför träningen. Hur hon hanterar bollen, hur hon placerar den är borta. Så det är liksom inte så att hon höftar fram sina avslut. Det märks att hon tänker, hur rör sig motståndaren, hur rör sig målvakten. Alltså hon är på en helt annan nivå. Och det är faktiskt mäktigt att se. Sen Wangerheim går in och säger, du Gerhardsson, det ska inte vara ett frågetecken om jag ska vara med i truppen eller inte. Jag ska vara där. Och ja, man kan ju säga vad man vill, för Linköping står på andra sidan och har det uppenbarligen tufft här inledningen. Men jag tycker Hammarby ser jäkligt stabila ut. Och sen å andra sidan också lite coolt, man presenterar ett nyförvärv. Gjorde man förra veckan i Nadia Nadim, och jag kan ju inte säga att jag hade det på min stjärnhimmel. Alltså det var så helt ärligt ganska långsökt att hon skulle hitta sig till kanalplan. Men där är hon, och någonstans att gå in och göra mål det första hon gör. Hon har också en jäkligt skön ett försök när bollen kommer in studsande. Hon tar emot det på ett tillslag och drämmer till den på ett andra. Och då tänker jag så här, jävlar, alltså, det finns kvaliteter i den här spelaren. Det som man kanske ställer sig frågan till är, var kommer hon konkurrera? Och nu pratar vi om det här balanserade och harmoniska Hammarby. Har man kanske skapat ett problem nu när man tar in Nadia Nadim? För att man någonstans tänker att ja, men hon kommer tillföra spets i truppen. Men återigen, vilken position ska hon lira på? Det finns redan en konkurrenssituation på nya positionen. Och vi har ju resonerat så att det kanske är så att det är Wangerheim som får kliva ner på en tia-roll några gånger. Men nu har man helt plötsligt Nadim i mixen. Ja, då betyder det ju någonstans att hon också är på någon av de positionerna. Jag tror hon kommer vara tia. Jag tror ju att det kommer vara Wangerheim kommer vara första valet. Tills hon inte är det längre. Men jag tror ju inte att hon kommer, alltså verkligen, hon har visat att hon ska vara startspelare. Jag tror det är värre för en sån som Hasund, som nu också blir utbytt mot Nadim, att det kanske är hon som får klä skott för det här nya lånet som ändå är. Och för alla de som inte har koll så är det ju så att Nadim kommer ju från Milan och söker speltid, för hon vill ta sig in i EM och göra det som sin sista turnering innan hon avslutar sin landslagskarriär. Och hon är en av de största i Danmark, väldigt omskriven spelare och har en egentligen fantastisk historia bakom sig. Också några kontroverser på vägen, men det är ett stort namn. Så det är ju,
det är ju en profil som kommer till Damallsvenskan, det råder inget tvivel om. Och det är ju kul att vi får den typen av profiler till serien. Det som kanske känns lite problematiskt, det är ju det du är inne på här med liksom, vem ska få stryka på foten där? Ja, vi har Vilde Hasund som fick göra det nu. Men om du tänker dig att vi ska ha Ellen Wangerheim, Katinka Tandberg på planen och Nadia Nadim, hur ska du balansera det? Vem spelar var? Då har du dessutom en Smilla Valotto som är med i det schweiziska landslaget. Ett Schweiz som ska spela hemma i EM. Alltså det här är spelare som alla jagar EM-platser. Och där är det väl kanske känns som att Smilla Valotto faktiskt är den som är säkrast på att få en plats i en EM-trupp till sommaren. Nadim jagar för Danmark, Tandberg för Norge och Wangerheim för Sveriges del. Så att, jag tror ändå att det kan börja gnissla där, och frågan är hur de ska lyckas hålla alla glada och nöjda på kanalplan fram till sommaren.
Alltså börja fnula på sig. Vad vet de som inte vi vet? Jag har säkert jäkligt mycket. Men jag börjar fundera på liksom, har de en plan här? Förstår vad jag menar? Ja. Jag har så svårt att liksom se att man bara plockat in en spelare som hux flux. Ja, men det är klart att du får lira med oss. Alltså, är det någon kugge som ska flyttas på som inte vi ser just nu? Som man tänker att det...
Någonting måste ju finnas, för att så här, det här är spelare som alla är i behov och på jakt av speltid, ja, innan ett EM. Alla vi ser ju sig själva givetvis, det gör ju i stort sett alla fotbollsspelare, sig som startspelare. Och då är ju frågan liksom, hur länge kan man hålla, för kan man ha alla de här som startspelare? Det känns tveksamt, för jag menar, du också en Anna Jösendal som precis har kommit tillbaka från skada, som ska in i den offensiva mixen utöver Hasund. Så att det finns ju väldigt mycket att jobba med framåt. Sen visst, du kommer kunna byta och att någon, ja, men någon får spela en timme och så får någon en halvtimme. Men kommer alla hållas nöjda på det sättet?
Nej, jag tror inte det.
Tveksamt.
Ja, och sen också det här att vilken position de får lira på. För jag tror det kommer spela jättestor roll. Det är inte liksom, ja men du kan spela ute till höger eller, och komma in i banan. Eller du kan ha utgångspunkt här och ta dig framåt. Jag tror ju genuint att det kommer skava för spelare. Och jag tycker man läser mellan raderna när de pratar också att den där platsen är min. Och jag gillar den inställningen. Men som sagt, har man skapat sig ett huvudbry eller har man förstärkt truppen, och som jag läser på Hammarby supporters håll, så verkar de ju lyriska över det här nyförvärvet.
Hon passar ju väldigt bra in i Hammarbys attityd och sådär också. Precis, ja, som Katinka Tandberg gjorde när hon kom förra sommaren. Att kliva in med stjärnglans, pondus.
Definitivt.
Och ta plats.
Ja, och jag menar så här, fair enough. Och för hennes del så tror jag ju det var helt rätt att lämna Milan. Hon har ju själv beskrivit hur infekterad relationen till tränaren var. Och
hon hade inte mycket gott att säga.
Ja, men alltså, man älskar ju ändå lite en spelare som har noll filter i det avseendet. Samtidigt som jag känner att hon har ju lite den här no fucks given auran. Att hon bryr sig inte. Hon har ingenting att förlora på att sälja ut den där tränaren. För de mesta är ju folk rädda. För de vet att man stänger dörrar eller man är en problemmakerska.
Utan, ja, man vill inte bränna sina broar.
Men vad fan, hennes bakgrund. Det tragiska först är att hon har faktiskt förlorat både mor och far i olika sammanhang. Och dessutom behövt fly ett krig. Alltså det här är ju en kvinna som har varit med om betydligt värre saker än en konkurrenssituation i fotbollsvärlden. Och dessutom i Milan då, när hon möter en tränare där hon inte känner att det blir gehör för den erfarenheten som många av spelarna har, som kanske inte tränaren då motsvarar. Jag köper att hon inte böjer sig ner, utan hon visar någonstans att du play with the big girls någonstans. Så att, ja, jag tycker det är modigt och jag står faktiskt bakom det 100%. Men det jag kanske då lite mer ifrågasätter är som sagt strategin Hammarby väljer att ta sig an här. Men för Nadims fall så är det bara så, ja, varför skulle du inte ta den här chansen om den uppenbarar sig? Och som hon själv säger, herregud, jag är inte den spelaren som kommer förvänta mig någonting jag inte förtjänade. Alltså hon är, jag uppfattar, så vet jag ju inte hon är sen när det väl hamnar där. Men som hon säger, jag förväntar mig inte att jag kommer starta bara för att jag existerar. Utan jag kommer kämpa precis som alla andra. Tillför jag och Martin tycker att jag förtjänar det, så kommer jag, tycker jag att jag ska spela. Men det tycker ju Wangerheim också. Det tycker Tandberg också. Och säkert Jösendal och company också. Så att vi får följa det. Det kanske så att de har skapat drama för sig själva helt enkelt.
Ja, och hon har ju gett sig in i den klubben där det är absolut tuffast konkurrens på de positionerna. Det är ett som är säkert, och det lag som har imponerat mest så här långt. Det har varit väldigt kul att se Hammarby spela fotboll de två inledande omgångarna här. Även om det då kanske inte har varit mot det bästa motståndet. Det ska bli kul att se hur de står upp också när det kanske blir lite tuffare matcher framöver. Vilka matcher nu som kommer räknas som tuffa i Hammarbys fall, vi får väl se. Men vi har ju haft bataljerna mot Häcken till exempel, som ändå har blivit någon form av rivalmöten. Man kan väl tänka sig att Rosengård gärna går in och vill smälla på efter fjolårsförlusten. Det var ju den enda förlusten Rosengård åkte på i fjol. Och sådär, Kristianstad vill väl också göra det tufft. Det är väl några matcher som på pappret känns som svårare uppgifter än det de har haft hittills mot ett Växjö i sin hemmapremiär på Kanalplan och sen nu då Linköping som de städade av. Om vi då bara fastnar lite i Linköping också, det är ju ett lag vi pratar om. Ett Häcken i kris som har förlorat två inledande omgångar. Linköping är ju i samma situation. Skillnaden är att Linköping i år inte är topptippad. Men det var de ju i fjol och det här har gått så snabbt neråt. Och jag tycker det är lite sorgligt att man inte känner sig mer förvånad över att Linköping åker på stryk på det sättet de gör de två inledande omgångarna.
Ja, och förra året så var deras största misstag kanske framtoningen av att de skulle vara, borde vara i toppen. Där de nog blev varse ganska snabbt om att vi kanske skulle gått in med en lite större ödmjukhet och förståelse för var man är efter man har tömt hela truppen. Nu värvar man från min gamla college-skola faktiskt. En spelare som jag inte har någon koll på i dagsläget, men jag har sökt svar från min gamla tränare, så jag får väl återkomma när jag har det. Det går ju såklart att kolla upp henne på andra sätt, men kul att höra från någon som faktiskt har sett henne i daglig verksamhet. Så att, men det har ju också betytt att de måste göra om rent ekonomiskt i vad säger man, den sportsliga
organisationen, ja. Strukturen i klubben.
Och det skriker ju inte vi är i balans på något sätt. Och man kan ju alltid spekulera hur mycket det här påverkar spelarna någonstans. För att jag försöker fundera på, när jag var i LBFC Malmö och spelade som ung, så minns jag att det var ju jättejobbigt ekonomiskt. Alltså man visste ju om att klubben inte mådde bra och att man fick ju uppgift att ringa sponsorer och det var verkligen så här, spelarna fick ta ansvar för att lite så här locka cashen, och det var ju, jag kommer ihåg att det var ganska genant situation att känna att man liksom behövde vara den som skulle hej tycka om oss, alltså så. Sen såklart är det ju det som säljer att
men det är ju en grej att göra det när man, det blir så här att okej. Ja, nej, men här kan du kliva in med lite pondus och det blir en häftig grej att spelare hör av sig.
Mm.
Man kan sälja på det jämfört med när det blir som till exempel i Eskilstuna United fall också, att det är i någon form av desperation. Det blir ju en helt annan grej. Det är klart att det är mycket jobbigare, för då sitter du där och ska sälja dig själv.
Ja, men det är så laddat. Och vad vill jag komma med det här? Ja, men egentligen bara att det känns bara väldigt olustigt. Jo, så här vill jag komma, att då vet jag att det enda jag tyckte var jobbigt var just att hamna i en situation där jag skulle ansvara för om liksom klubben överlevde. Kanske lite hårt att ta i så, men åt det hållet. Samtidigt som å andra sidan så kan man ju också som spelare många gånger glömma bort det som händer i organisationen om det sköts på rätt sätt. Att inte spelarna känner att det handlar om att får jag min lön nu då? Och det där har jag ju aldrig själv varit, att jag har behövt oroa mig för att jag skulle få min lön utbetald. Jag vet ju att det finns spelare som definitivt har haft det tidigare säsonger i olika klubbar. Och det är ju en överlevnadsgrej helt plötsligt. Och då påverkar det ju definitivt spelet. Så att, det är svårt att säga. Man får väl nästan ha en Linköping-röst som får tala för det. Men förvånad är man ju inte att det ser ut som det gör. Och det är ju som sagt, det är ju lite hur de själva ser på det här året och hur de tänker att de ska ta sig igenom det.
Ja, och vi kan säga också att nyförvärvet heter Talia Gabara och värvas in då från USA. Och det som sker i samband med det här är ju alltså då att Mia Eriksson, som är sportansvarig i Linköping, avstår lön för att man istället ska förflytta den här kostnaden då till spelartruppen i budgeten, ett beslut som är fattat tillsammans med styrelsen. Linköping blir ett lag att följa vidare, men du var ju inne på det inledningsvis. Du har nyss kommit hem från Malmö. Vi pratade lite Malmö FF förra avsnittet. Det blev ganska mycket fokus på Häcken redan då, men Malmö FF seglade upp och det fanns en del. Jag kanske själv också gjorde mig lite skyldig till det utåt. Även om jag i mitt huvud hela tiden kände att Malmö FF, så länge de håller sig till sin matchplan, kan de störa i princip alla i den här serien. Jag tror inte att de kommer vara med och slåss om en första, andra, inte ens en tredje plats i år. Jag tror inte att de kommer vara uppe och fightas om Europaplatserna. Men det var många som var inne på att nu blev de nedtagna på jorden här. Direkt 2-0 förlust mot IFK Norrköping. Du var där. Hur var det och vad är dina intryck från matchen på Eleda stadion? Jag höll på att säga Malmö stadion, men det är ju den gamla, ja, den där härliga öststatsfeelingsarenan. Jag säger så bara för att jag precis har gått igenom och kikat på den liknande i Växjö där det mest känns som betong överallt. Men nu fick man ju spela på Eleda.
Ja, nej men jag har ju skrivit här i vår lilla köris att en nykomling är trots allt en nykomling, och jag tycker Malmö visar att det är det de är här. Det är lätt att svänga snabbt utifrån resultat, men det som blev uppenbart mot Norrköping var att den anstormningen som Norrköping kom med kunde de inte hantera. De kunde inte bryta sig loss från den. Det kan man bara göra, skulle jag säga, om man som lag är väldigt sammansvetsade. Då kan man få att kapten ryter ifrån eller att någon ledarfigur i laget säger att hörni, vakna till liv. Men man kan ju konstatera att Häcken i första matchen absolut pressade högt. Men de var inte aggressiva nog. De kom inte tight på och de tog inte duellspelet. Norrköping var som hungriga myggor, eller vad ska jag säga. Det var ett jättedåligt djur att använda. De, som en svärm. Det var dit jag ville komma. Alltså de var över Malmös spelare. Tight på. Det smällde i varje duell. De gav inte en enda sekund att andas med bollen. Och det tempot hade inte Malmö i sig. Jag tror de blev jättetagna av den stunden. Jag tror att de hade stora svårigheter att förstå hur de skulle lösa det. Många som sprang och gömde sig. Varför säger ju själv att vi rörde oss för att se ut som vi var engagerade utan att vara engagerade åt det hållet. Inte ordagrant ska jag väl konstatera nu. Men väldigt tydligt att ja, spelare rörde sig, men det fanns inget system i det. De hade tappat fullständigt det modet de hade mot Häcken. Men jag skulle nog vilja lägga det att Häcken gav Malmö utrymme att ha boll på fötterna. Det gjorde inte Norrköping. Dessutom med gräset, de kom tajtare på. Tycker jag också är en aspekt i det hela. Malmö hade panik. Och de föll ner väldigt lågt. Vilket jag överhuvudtaget inte förstod. Valfridsson säger efter matchen att ja, men det är som att vi inte hade det i oss att slå från oss den taktiken vi skulle ha mot Häcken, utan när vi gick in mot Norrköping så trodde vi skulle göra samma sak, och det slogs ju av i första halvlek. Varför ligger de på egen planhalva och försvarar? Varför är de inte uppe när Delisle spelar ut bollen till backlinjen? Varför är de inte där och hugger? Det chockerade mig, och någonstans då tycker jag det blir väldigt talande för att de har inte allting på platsen. Och det är väl jättenaturligt. Men det är därför också blir naivt att säga att de ska vara upp och härja på tredje platsen. Även om det är kanske lite roligt att pressa nykomling på det viset som ändå har en ganska kaxig framtoning. Det kan jag tycka är lite kul bara separat. Men om man ska vara lite krass i det hela så är det ju någonstans så att topp 5 är inte omöjligt. Då har vi ändå pushat det. Det kan vara så att det blir en jobbig historia. Det kan också vara så att de är uppe på hästen nästa match. Det kommer svänga. Men också så här. Du har en sån som Daquilla. Var hon ens på planen den här matchen? Lovordade henne första matchen. Men det var i princip som att hon inte existerade. Kanute Fornes fick inte en boll att jobba på. Tuva Skog hade jättekämpigt. Kåsela, som jag tyckte var en av de bästa spelarna första matchen, kändes som hon var så under isen. Så att uppenbarligen, Norrköping gjorde det jättebra. Verkligen. Men Malmö var inte redo för den utmaningen. Och det är också så att komma ihåg att det var helt olika matchbilder också. Där lagen kanske är lite jämnare i kvalitet rent truppmässigt per lag. Om man skulle jämföra Malmö och Häcken. Men det gör ju också att det blir en öppen matchbild och den hanterar de inte. Men det var inte den största rubriken från den matchen, tycker jag.
Nej, för om man tittar på de första två omgångarna här så sitter jag och scrollar igenom nu och kan konstatera att Ja, Malmö FF fick ju spela inför den största publiksiffran i premiäromgången. Om vi räknar de två första som premiäromgångar, i och med att de flesta, eller de som spelade på bortaplan i första omgången, fick ha sin hemmapremiär nu i andra. Men det var ju på bortaplan mot BK Häcken som man spelade inför den största publiksiffran. 2719 blir den högsta publiksiffran i de två inledande omgångarna av Damallsvenskan på Eleda stadion. 1054.
2019 så röstades det fram att Malmö FF skulle starta om i division 4. Medlemmarna var tydliga med att vi vill inte bara plocka ett lag, vi ska vara genuina i vår resa, vi ska kämpa oss från grunden uppåt.
Det här... Då fanns det ju ett LB07 att diskutera med och så vidare.
Och FC Rosengård var också med i den kompotten, men väldigt tydligt. Det var alltså 1090 personer som röstade för vi ska starta om ett lag. Det var dryga 290 kanske som röstade för vi ska plocka ett lag. Men många menar på att det lirar ju inte riktigt med det Malmö står för, att vi ska inte ta några genvägar. Därav så tar vi den långa resan, och 2025 så står man i finrummet. Jag har precis nämnt siffran. 1054 personer i på läktaren. Som jag skrev i notes så sa jag, det är minst 36 personer för lite. För vad är de här 1090 personerna som röstade då? Grunden bara. Och alla som hör mig prata om detta fattar väl själva att jag förstår väl logiken också, att det inte är samma personer och allt det där. Men jag kan inte för mitt liv förstå hur man tar ett sånt beslut och inte möter det med att supportera laget. För mig är det bara som en, är så tydligt att man i och med att jag själv varit med på resan, så kan jag också känna en viss frustration, för jag visste att, alltså, när jag började division 4, det var ju för låg nivå. Jag skulle inte spelat i division 4 i den åldern eller i den fasen av min fotbollsresa. Men man gjorde det för man tyckte att, ja, men vad fan, det här är en mäktig sak att göra tillsammans med en klubb som man bryr sig om. Men om du då har personer som sitter utanför som ska bestämma ödet för ett lag, men inte kan bemöra sig komma när den historiska hemmapremiären spelas, då tycker jag det är så hypocritical.
Ja, jag håller med, och jag trodde verkligen att, för så som det har känts, så har det ju funnits en uppslutning runt Malmö FF. Man har haft känslan av att man vill kliva in i serien med den största kostymen på. Man kliver in med allting brandat nästa mästarna. Man har attityden. Jag gillar verkligen att man gör det och säger fortsätt. Men jag hade verkligen trott att vi skulle få se ännu mer folk. Jag trodde ju att vi kanske skulle få se den bästa publiksiffran där nere, speciellt eftersom det faktiskt rent krasst inte var jättestor konkurrens. Alltså 2719 som det var på Bravida Arena, det är ingen jättesiffra. Det är inte en oslagbar siffra. Den borde man kunna slå på flera håll, kan jag tycka. Men framförallt så är det ju i den matchen i Malmö som jag är mest förvånad över att man inte når upp till den siffran. Jag hade väntat mig en mäktigare inramning.
100%. Och sen, jag pratade i halvtid med Rebecca Bayer som är, hon var tidigare ordförande i MFF Support, och det är liksom, nu är hon, jag ska inte säga bara supporter, men nu är hon liksom supporter till lagen i Malmö FF, representationslagen och klubben. Och så frågar jag lite så här, vad tror hon är nyckeln till att fler kommer, att fler bryr sig om båda lagen och inte bara här laget. Och i grund, alltså, jag förstår det här med att många har ju växt upp med här laget som sin bebis. Alltså att man har minnen, det är som en kär vän, allt det där. Du måste falla för ett lag för att bry dig om det. Jag köper när hon säger att, men Malmö FF sätt att liksom profilera sina spelare är jättebra nu, men att det har faktiskt varit en trupp som har bytts ut nästan varje år. Och jag håller med om det. För det är någonting jag tänkte på även när jag spelade i Malmö FF innan det bytte till namn som LDBFC Malmö och då Rosengård, alltså de två olika klubbarna. För jag har varit med på båda de resorna, så det blir lite stökigt. Men där minns jag så väl att folk kände inte spelarna. Det är svårt att bry sig om någonting som man inte känner är sitt eget. Och jag tror att när Malmö nu gjorde sitt nystartade lag Malmö FF idag, att de kanske gjorde det lite åt hållet att det, ja, vi kommer ta oss upp, men på bekostnad av att vi kommer ju också behöva städa när det gäller. Och det låter krasst, men det är faktiskt ett lag som inte de flesta känner till. Och jag tror det är svårt för publiken att anamma de spelarna och att bli kär i de spelarna och känna så här, ja men det dör jag för. Det får kanske växa organiskt. Men där tycker jag då har man ju misslyckats med resan av att börja Division 4 från början. Varför har man inte kanske bättre då tagit vara på chansen att från den stunden, det här är vårt lag. Vi ska hela tiden följa etapperna. Varje år ska vi lära känna varenda jävla kotte som kommer in i truppen. Men istället så har man kanske valt ut ett par få spelare som har lyfts. Och sen när de har försvunnit, vad har vi kvar? Ja, vi har fortfarande klubbmärket. Men det är inte det som kommer dra dig att komma till en regnig Elera-stadion i en söndag i premiären.
Så det är kanske inte heller då dagen efter den här allsvenska premiären på bortaplan som ju många tog sig till och som många engageras i. Det är klart att jag förstår också att alla varken har tid eller råd att lägga en hel helg på fotbollen, som det kanske blir då om man ska åka upp på herrarnas premiär i Stockholm för att sen gå på damernas i Malmö. Men det borde ändå finnas plats. Och sen så det jag tycker annars man ser med damfotbollen, apropå det här du är inne på med profiler, det är ju att det är väldigt många av dem som identifierar sig mer som damfotbollsfans. De är inte nödvändigtvis lika knutna till lagen heller, utan där knyter man väldigt mycket an till olika spelare och deras identiteter. Spelarna själva har så starka plattformar och så vidare, så att man följer dem var de än går. Det är ju en av anledningarna till att Magdalena Eriksson är så stor som hon är, för att hon har haft den här fanskaran från väldigt tidigt och fått med sig den. Några har liksom följt henne sedan tiden i Linköping redan och sen vidare till Chelsea och numera i Bayern München. Jag tror att det är någonting att ta tillvara på också för alla lagen där ute, att verkligen hitta sina profiler och få publiken att knyta an till dem för att locka folk till arenorna.
Ja, och som jag var inne på där, att jag har förståelse för att det behöver växa naturligt och organiskt, men jag kommer stå fast vid att jag tycker då har man misslyckats från dag ett om man inte redan där tog vara på att skapa den känslan för laget och den resan som de ändå röstade fram 2019. Så att jag måste säga att det var plattfall och ett misslyckande i hemmapremiären. Och jag känner noll ånger efter jag sagt det.
Är det någonting mer du vill ha sagt om själva matchen nere i Malmö?
Det fanns ett par rubriker måste jag ändå säga. Men det var ju en handsituation på Lilja. Jag tycker den blir minimal i sammanhanget. Jag är väl, min kollega Per tyckte ju inte att det skulle vara straff. Däremot så tycker jag att det ska vara straff. Jag tycker hennes arm, hon gör sig större. Hon tar på eget knä och den tar på handen. Så att hade inte, alltså även när jag sett om den så tycker jag att det är straff. Sen vet jag inte om det fanns förmildrade omständigheter där som inte jag förstår mig på. Men jag vill ändå ha det till att om kroppen gör sig större och armen används i det syftet så, och bollen tar där, då brukar det vara straff i alla fall. Så att Norrköping skulle nog haft en straff. Sen är det ju så att Valfridsson var ju rätt så förgrymmad och tyckte att det smälldes på lite för hårt. Det tyckte i och för sig Norrköping-bänken också. Jag satt ju precis, jag var reporter den här matchen. Ny roll för mig ska sägas. Men jag satt precis bredvid Norrköping-bänken och herregud, om jag inte hade tinnitus innan så hade jag det nu. Det skräks och det var ju liksom som man själv var på bänken. Man gapade och man var engagerad som fan. Men båda lagen var ju nog lite tagna av hur fysiskt det var där ute. Och så är det en situation där Valfridsson nu har varit ute i media och sagt att ja, men det skulle vara ett rött kort på handfast. mellan en duell mellan henne och Tuva Skog. Tuva Skog faller ner till marken och får en riktigt otäckt fall som också renderar till en hjärnskakning. Vi hoppas givetvis att hon mår bra under de här omständigheterna. Men det ska sägas att det är Handfast som är bollförande. Det är Handfast som får avvärja för att Tuva Skog springer in med rumpan före. När Handfast som är, ja, jag skulle säga två äpplen högre än de flesta, tar upp sina armar, så betyder inte det att det var ett övergrepp på Tuva Skog. Utan snarare Tuva Skog ger sig in i duellen och därefter landar jäkligt illa. Det är inte rött kort på Handfast överhuvudtaget. Frågan är om det inte, krasst sagt, är en ganska farlig tackling från Tuva Skog. Det värsta i det hela är att hon själv skadar sig. Men det är intressant det här med utspelen som kommer efter sådana här matcher, för att fotboll är känslor. Valfridsson har precis förlorat en hemmapremiär med sitt lag. Kommer från en megaskräll i Göteborg. Jag förstår ju att man spär på alla de här situationerna. Men också hur snabbt man blir lite hemmablind, för att det där är inte rött kort någonstans på Handfast. Alltså verkligen understryka. Så att det var väl ändå lite småkul att det blev lite tokerier den här matchen. Inte kul däremot att Tuva Skog landar så illa. Det hoppas vi verkligen att hon kryar på sig. Vi vet ju hur huvudskador definitivt kan, vad ska man säga, inte förstöra karriären.
Men hon kan ju spöka väldigt länge också. Det...
Lotta Schelin bland annat. Ja. Flera år. Jättetragiskt. Vi hoppas ju inte att vi hamnar i en sån situation.
Nej, det är ju det man hatar mest med den här sporten. Alla skador som finns. Och kanske framförallt huvudskador. För att de är så svåra att ta på. Det går liksom inte att se så mycket konkret kring huvudskador. När det gäller ju att följa den här berömda trappan på vägen tillbaka och sådär, så man inte skyndar tillbaka för mycket. Jag har två ytterst ytliga spaningar från den här matchen eftersom jag bara tittade med ett öga. Jag visste ju att jag hade en expert på plats så jag kunde förlita mig tillbaka och landa väldigt skönt på. Så satt jag på en läktare i just Norrköping och tittade lite på min dator och vi reagerade bara alla direkt typsnittet på IFK Norrköpings tröjor. Fruktansvärt.
Oj.
Det ser ut som det kommer från medeltiden.
Ah, fan, jag har inte ens tänkt på.
Nej, du var mer fokuserad på fotbollen. Högst rimligt. När man tittar med ett öga så kan man fastna på sådana här saker. Du kan kolla upp det sen. Det
ska jag göra.
En annan spaning då, för som sagt, jag befann mig i Norrköping. Jag var på Herrallsvenskans premiär samtidigt som den här matchen spelades, eller jag. Den började ju några timmar efter. Det som gjorde mig glad när jag var där var att de dels ganska tidigt när vi hade klivit in på arenan, ganska direkt efter att själva matchen var avslutad och sådär, eller vi hade gått ut och satt oss på läktaren då, så uppmärksammar man i högtalarsystemet att damerna har vunnit borta mot Malmö FF. Och man berättar ju också då att det är Vesna Milivojevic som har gjort två mål, vilket det applåderas åt. Man upprepar det här i paus och säger återigen att man bara vill gratulera damerna. Jag tycker att det är fint att man liksom bara sådär inför en arena där det liksom är fullsatt på ståplats. Det är så mycket Norrköpingsfans på plats på herrarnas hemmapremiär såklart. Att man faktiskt bara tar tillfället i akt att uppmärksamma det. Förhoppningsvis hade de koll på det ändå, men för de som inte hade.
Nej, svinbra, det är så det ska vara. Det ska vara så självklart. Alltså från båda hållen. Ja. Och också att det blir det här som Norrköping direkt när damlaget kom upp, att det är vi som klubb ska göra de här sakerna. Sen ekonomiskt ska det bli intressant att följa Norrköping som klubb, för vi vet ju att de har ju också ekonomiska utmaningar och det är ju ändå ett lag som har gått väldigt, väldigt bra på väldigt kort tid upp i damallsvenskan. Men de ställde sig verkligen upp efter Vittsjö 1-1-matchen. Och jag tycker liksom, när de höll den här nivån så tänkte jag, fy fan att möta dem. Alltså, Norrköping inte att leka med överhuvudtaget. Så att den där kuppsemin.
Den ska bli väldigt, väldigt intressant.
Den kan faktiskt bli jävligt intressant.
Vi ser fram emot nästa månadsskifte.
Det
är april-maj där när det är dags för cupsemifinalen. Själv har jag ju på plats i Växjö på det som då och just nu heter Visma Arena. I år kommer vi få lära känna Spiris Arena. Vad känner du för det namnet?
Spiris.
Ja, det kommer arenan i Växjö heta från och med i sommar.
Ursäkta, vad är Spiris?
Det är då samma företag som just nu äger arenanamnet, alltså Visma Spiris, som ska göra om lite. De döper om sig till Spiris och då ska även arenan byta namn.
Ja, det brukar gå hand i hand där, men Spiris. Det är jobbigt för mig att säga Spiris.
Ja, också så här, jag tycker att det låter som någonting i en barnbok. Jag är ledsen.
Ja, det är i och för sig också. Spiris.
Spiris. Det låter
Spiris
som...
på äventyr.
Ja, men lite så.
Ja, okej okay då.
Ja, men där ska vi få se
Det är det vi tar med oss från den matchen.
Nej, men jag kan väl säga lite kort. Det var väl inte den mest sprakande tillställningen den här omgången direkt. Men det som jag tar med mig är ju ändå att Rosengård lyckas vinna den här matchen också. Det kändes aldrig som att de var så där jätte hotade. Men de känns ju heller inte livsfarliga framåt. Jag tror att de kommer bli ganska svårslagna i år. Det tror jag. Men jag tror ju också att de vill få ut mer av sitt offensiva spel. Visst, Onas Evenius har ett ganska bra målsnitt så här långt. Men man behöver folk som gör fler mål i Rosengård än vad man har just nu. Det målet som gjordes var ju dock väldigt, väldigt fint. Alltså passningen från Hanna Andersson fram till Emilie Voldvik. Otrolig och att se den ytan. Och jag förstår varför hela Växjö står och stirrar ut mot assisteraren. Sen bara, men hon måste ju ha varit offside. För hon kommer så sjukt ren. Men det är ju en smart löpning från henne. Det är en kanonpassning från Hanna Andersson. Av allt att döma från de bilderna man kan se. Så att, nej.
Det båda är fantasy.
Ja, såklart du hade.
Alltså, jag måste säga, mer sjuk omgång för mig.
Ja.
Jag måste bara lagt den.
Igen.
Ja. Nej, men alltså de här två första jag aldrig spelat.
Leder du fortfarande vår liga?
Ja, det tror jag fan jag gör.
Aj. Jag får alltså äta upp mina ord från förra veckan redan nu.
Nej, men alltså jag måste säga, jag är så stolt över mig själv. Det är fingertoppkänslan, har aldrig varit bättre.
Nej.
Men jag måste ju ha hybris nu. För att sen kanske det dalar. Så jag måste ju liksom få ut.
Jag är helt med på att odla din hybris just nu.
Låt oss bara marinera den.
Ja, och så får vi se då hur det går framöver. Nu är det ju en ny omgång. Inte direkt till helgen utan till nästa helg. Eftersom det väntar ett landslagsuppehåll. Om vi ska kasta oss in i det då. Så efter att vi hade poddat förra veckan så tog ju Peter Gerhardsson ut en trupp. Du var inne på att du tyckte att Smilla Holmberg kanske skulle fått chansen med tanke på att hon var het redan då. Jag sa det inte i podden men jag skrev under på det. Och så blev det ju inte.
Nej.
Och det blev inte ens så att Ellen Wangerheim fick en plats i truppen. Istället så hade vi comebacks på Amanda Ilestedt och Lina Hurtig. Vi hade heller ingen Elin Rubensson i truppen än. Spelade ju som sagt nu då sin första match från start sen hon kom tillbaka till Häcken. Men Lina Hurtig har inte gjort många minuter, fick ändå en plats. Och dessutom det som gör mig så förvirrad i allt det här. Det är ju att samma kväll sen så spelar Arsenal i Champions League. Och då finns inte Hurtig med i truppen längre. För då har hon skadat sig dagen innan. Det borde ju Peter Gerhardsson ha vetat om redan när truppen togs ut. Och alltså borde hon inte vara tillgänglig. Och jag kan tycka att den uttagningen hade varit lite märklig ändå med tanke på situationen. Med tanke på att Lina Hurtig sen årsskiftet inte spelat särskilt många minuter. Jag tror väl hon hade noterats för typ 11 minuter sen årsskiftet. Och med då resonemanget som är runt en sån som Rubensson att hon inte riktigt har kommit tillbaka än. Borde inte Lina Hurtig behöva spela lite mer? Hade det inte varit bättre att plocka in Ellen Wangerheim direkt i den här miljön för att få visa återigen liksom, med alla de här spelarna runt sig vad hon är? Och också så för att Peter Gerhardsson ska kunna testa lite vilka offensiva positioner skulle vi kunna ha en Ellen Wangerheim på, eller känner han sig redan så säker på var han skulle kunna kasta in henne? I don't know. Nu är problemet löst. Hurtig fick lämna återbud och då till slut kallas Ellen Wangerheim in. Det är inte heller så att direkt när Hurtig lämnar återbud så kallar man in en ersättare. Vi kan ju också lägga till då att Gerhardsson tog ut en extra stor landslagstrupp den här gången med tanke på att det finns lite varningar och så vidare. Men nej, nu har jag rantat på lite här. Vad säger du?
Också förvånad över att man väl valde in Hurtig. Och jag vet ju att Gerhardsson håller henne väldigt högt utifrån hennes spetskvaliteter, men det blir, som jag förstår det på honom, så handlar det lite om att man ville bara kanske välkomna henne tillbaka. Sen att man inte, han ville inte prata om hur han skulle använda henne eller tanken vidare, men jag tror det kanske fanns någonting i det, att det här är en spelare som inte var med på väldigt länge, som har gått igenom extremt tuffa tider privat, som inte kommit riktigt upp i den nivån på väldigt länge. Det kan vara skönt att komma till en varm miljö där man får bara landa lite, som vi varit inne på, men vad sänder det för signaler till spelare som jagar en plats? Wangerheim som kämpar varje vecka och är i en jättefin form, att man är liksom en eftertanke hela tiden. Sen vet vi också om att när EM stundar, alltså jag tror inte det är någon som tror att det kommer vara skrällar i truppen, på sin höjd max en. Och då tror jag det är någon på den offensiva positionen, kanske någon som har bra form inför, som visar att ja, men det kan vara en läroresa på något sätt. För samtidigt tycker jag också att Peter Jarosson säger väldigt ofta att landslaget är inte en charity case. Landslaget är inte att man ska få vara med bara för att man är en skön typ. Men sen samtidigt så det blir lite mixat här, tycker jag. Sen såklart så här, de här spelarna är på så hög nivå. Jag kan inte sitta här och säga att det är fel att ta med Hurtig utifrån det perspektivet som Gerhardsson. Alltså han ser ju det på ett annat sätt. Men om man ska titta utifrån form, vad de står inför med Nations League, vad som väntar i sommar med EM, då tycker jag det blir jättefel signal, faktiskt. För som du var inne på, Rubensson är inte aktuell för hon har inte varit igång. Sen skillnaden mellan Hurtig och Rubensson är ju att, som jag förstår det, att Hurtig har ändå varit i träning på ett mer kontinuerligt sätt. Och det är klart att det spelar roll. Så att jag säger inte så här, jag kan inte alla parametrar, men lite märkligt vart det. Den andra grejen är ju Inger Rosa Kafaji. Men den här tycker jag är logisk. För återigen, en spelare utan speltid. Vi har pratat om, eller jag har sagt att jag tycker att det är en spelare som behöver speltid för att hitta den där perfekta tajmingen i sina aktioner. Då är det bättre att hon får speltid i U23. Där hon kommer att få speltid. Så den tycker jag inte är lika konstig. Då är det snarare ett förberedande steg för att ta sig till EM än att det är ett snedsteg liksom.
Ja, jag hoppas verkligen att det blir så. Det var ju så Peter Gerhardsson uttryckte det också efter presskonferensen och så, när han hade tagit ut truppen, att i A-landslaget kan vi inte garantera speltid, vilket ju får det att låta som att Martin Kvarmans Möller mer eller mindre kommer göra det för Rosa Kafaji. För precis som du säger, det är en spelare som behöver speltid. Nu fick hon hoppa in senast i Arsenal, men det blev inte många minuter där. Och hon har ju haft svårt att få speltid i London den här våren. Det har ju varit skadeproblem och så vidare också, men hon har liksom inte lyckats ta sig in och få så mycket speltid som man hade hoppats när hon gjorde flytten till Arsenal. Jag hade nog ändå velat se henne i A-landslaget och att man faktiskt hade prioriterat att ge henne speltid där. Jag vet att det kanske låter konstigt och att vi har Kosovare Asllani på den positionen som just nu gör det bra i London City där hon spelar. Men det är andra divisionen i England. Det är en spelare som Peter Gerhardsson vet var han har. Där kan jag ju känna att, ja men, lite så. Har man resonemanget att man vill ta tillbaka Hurtig in i den varma miljön, låta henne få komma tillbaka. Vill man förbereda Rosa för ett EM så kanske man ska ha med henne i den här truppen ändå och ge henne speltid. Utifrån att vi faktiskt ska försöka få in henne då på den nivån till ett mästerskap. Det var ju, man hade ju också lite samma resonemang med Smilla Holmberg som jag var inne på och Felicia Skröder då som har gjort det bra i kuppen och sådär inför det här, att där finns det ju ett F19 EM att ladda mot och att man ska så med klart dem i den gruppen. Mm. Och det kan jag väl köpa lite då, att man vill kanske spela ihop ett lag också inför det för att det ska kunna gå så bra som möjligt i ett mästerskap för deras del, om man nu då känner att, och då hoppas jag lite så här att man känner att okej, EM-dörren i sommar är stängd för dem. Det finns inte plats. Mm. Som vi var inne på förra gången så är det ju i ett mästerskap 23 platser finns i en trupp. Det är 2 spelare per position. Vi kommer bara kunna ha 2 på högerbacken.
Mm.
Då kanske inte Smilla Holmberg tar sig in där i nuläget utifrån hur Peter Gerhardsson resonerar. Då är det bättre att hon får vara med i ett,
det tycker jag också,
F19-EM in i ett mästerskap. Få den erfarenheten och sen kanske vara med och börja konkurrera framåt när man återigen kommer kunna rotera lite. Och jag menar, jag tror att vi alla väntar oss lite av ett generationsskifte i samband med förbundskaptensbytet också. Efter Peter Gerhardsson så kommer Tony Gustafsson komma in, då kommer han vilja sätta sin prägel. Det kommer vara en del som tackar för sig i det här landslaget. Det kommer vara en del nya som får chansen och så vidare. Men
jag tänker också apropå det här med hur många per position, för nu är både John Andersson, Amanda Lindén och Anna Sandberg är uttagna till den här, och det som du säger, det är ju en för stor trupp, så att någon kommer ju antagligen sitta på läktaren, eller någon kommer att sitta på läktaren. Men du har ju också, som du var inne på, Hanna Wik, du har Hanna Lundqvist på höger, men du kan också spela Kullberg där, du kan också spela Björn där. Alltså så här, det jag måste säga att om man nu har vi klagat lite här, eller klagat, men vi har ju varit lite så här frågasättande. Men något som är väldigt roligt att se Ilestedt tillbaka, det gjorde mig superglad. Det är en mäktig resa, och framförallt så, som Gerhardsson också varit inne på, så var hon ju faktiskt aktuell redan för förra samlingen, men man ville ge henne lite ytterligare tid, vilket jag tycker det är smart i det här fallet. Vi vet alla vad hon går för, så det handlar ju mer om att hon ska hitta fötterna på samma nivå igen. Sen är det ju Kapox. Är det Kapox eller Kapox? Det här har vi diskuterat. Kapox säger hon
det
själv.
Det har vi diskuterat.
Vi har gjort det.
Det har varit många meddelanden fram och tillbaka.
Ja, exakt. Men Kapox enligt henne, och då säger vi samma.
Exakt. Det gick så långt så att nu har vi frågat huvudpersonen själv.
Och för 50:e gången.
Ja, och hon säger fortfarande Kapox.
Då är det så. Så slås inte på fingrarna, de som kan ungerska. Men anyhow, Kapox är med. Och det är också så här, då blir... Vet du, jag tycker du sa något väldigt, väldigt bra. Du säger mycket bra saker. Men det här med att man, då är man ju faktiskt feg som inte vågar spela rosa. Och då slussar man ner en U23 för att ge en speltid. För att Kapox har gjort det bra i Liverpool och spelat i U23 rätt mycket. Men indirekt så säger det också, jag tar bort ett huvudbry för mig själv i uttagningen när vi ska ha en startelva. För att Kapox kommer troligtvis inte sin första samling vara skitsur att hon inte får starta eller får spela. Utan hon är ju såklart jättestolt med all rätt att hon har tagit sig in i ett A-landslag. Det ska hon marinera och suga på så länge hon bara kan. Och den fina mottagningen hon fick från sitt lag, för att inte tala om den.
Ja, otroligt klipp.
Alltså det var så fint. Har man sett den så får man fan söka upp det.
Ja, in på Liverpool och upp den på sina sociala medier.
Nej, men det är klart att det är lättare för Gerhardsson och Wikman att sätta Kapox på bänken eller till och med utanför en trupp, än att göra det med Rosa Kafaji som ändå har fått lite mer smak, som har visat att hon är utslagsgivande i viktiga matcher. Hon kommer alltid, också med hennes karaktär, hon kommer alltid vara den spelaren som kräver någonting tillbaka. Med all rätt, så har Aslan varit i alla år. Så det är bara att nu köper man sig lite tid. Det är så jag tolkar det, samtidigt som jag också tycker att det var... Alltså, jag vill ju se Rosa i spel, men som du säger, varför skulle hon inte kunna starta i det här laget? Men då kommer ju alla komma och säga, hon har ju inte spelat något i Arsenal. Nej, okej, okay, fair enough. Då får vi väl acceptera denna gången. Men det är klart att det är ett lättare problem att hantera nu.
Det är det, och visst, det är ganska mycket speltid som skiljer och sådär i att hon inte har fått spel. Men det är ju inte som att vi inte har andra spelare i truppen som inte har speltid, som ändå får plats i truppen och som kommer förmodligen att få spela också. Det är ju spelare som är in och ut ur startelver, en del av dem. Så att, jag tycker inte riktigt att det håller, om man nu inte, om man ser det som att vi vill ha med en Rosa Kafaji i ett EM och att hon där ska kunna ha en utslagsgivande roll, vilket jag hoppas på, för hon känns ju fortfarande som framtiden. Sen är det klart, Peter Gerhardsson och hans team vet mycket mer än vad vi vet kring status på spelare och så vidare och hit och dit. Och hur viktigt det kanske är för oss att verkligen få 90 minuter i bägge matcherna. Det kanske man inte kan garantera i ett A-landslag och så vidare. Men ändå, vi kan ju också notera Madeleine Janogy tillbaka jämfört med senast. Det är ju också en spelare som då kan kliva in på den där positionen som tia. Mm. Vi har sett Johanna Rytten-Kanery där, vi har sett Filippa Angeldal där, vi har sett lite alla möjliga lösningar i den rollen. Vi får väl se hur man väljer att göra nu. Och som du var inne på, Sandberg är ju också tillbaka i truppen nu efter att i helgen tror jag det var som hon gjorde sin första start i WSL för Uniteds del. Just det. United som ju nu är tillsammans med Arsenal det laget som gör upp bakom Chelsea. Eller kanske till och med eventuellt vill upp och flåsa Chelsea i nacken. Nu när Chelsea tappade poäng mot West Ham i helgen. Det händer onekligen saker i WSL. Och det är ju ett Chelsea som dessutom då var illa ute i Champions League. Låg under med 2-0. Mot City inför turen, men tar sig vidare. Hoppet lever. Nathalie Björn, en av målskyttarna i den här matchen för Chelseas del. Och nu väntar ju då semifinaler i CL om vi ska kasta oss så långt fram och känna efter. Hur kommer det gå då? Vi har alltså två engelska lag vidare i varsin semifinal. Kommer vi ha något engelskt lag i final? Det är alltså då Chelsea mot Barcelona. Chelsea har otroligt mycket revansch att utkräva mot Barcelona.
Är det 2020-finalen?
Säg inte den till Chelsea. De hugger huvudet av dig.
Ja, men det var 2020.
Det var 2020. Det var pandemiåret på Gamla Ullevi.
Exakt. Kaos.
Som de blev mer eller mindre slaktade. Ett öppet sår pratar flera av dem som var med om det fortfarande om... Nu har väl en del av dem försvunnit. Magdalena Eriksson var ju en av dem som var med i den där truppen. Maren Mjelde vet jag att jag också har pratat med det där om hur jobbigt det var att bli så överkörda som de blev då. Man stod ju upp bättre när man mötte Barcelona här om året när det var dubbelmöte. Men tog sig inte vidare då heller. Ska i år bli året. Och i den andra så har vi ju då Olympique Lyon, mästarna mot Arsenal.
Så här, jag går på det enkla först. Lyon tar sig vidare. Däremot Arsenals uppryckning. För övrigt har jag ju tippat väldigt rätt den här gången. Jag är lite...
Vi fortsätter göda din hybris.
Men alltså, det är så sällan jag har så mycket rätt på sånt jag som jag liksom ska tippa på. Mina förväntningar.
Du ska förutspå saker.
För det, jag tycker ju sånt är så fruktansvärt jobbigt. Men nu måste jag ändå säga, magkänslan
eftersom
har...
Eftersom jag gillar det när du tippar så kommer jag verkligen göra det här. Fortsätt.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Så får vi ta mitt platta fall sen. Och då får vi ju såklart mangla mig då. Men nu så njuter vi av alla rätt jag har.
Ja.
Kanske mest jag själv. Men anyhow, då tror jag ju Lyon. Alltså Lyon ser urstark ut. De har ett ruggigt bra lag. Jag håller ju faktiskt, det är ju topp tre i mitt huvud. Det är Lyon, Chelsea och Barca. Arsenal gör jävligt bra mot Real. Men jag tyckte ju redan från början att den matchen, den var ju inte rimlig första mötet. Så att när de vänder så var jag ju inte superförvånad. Och Russo håller ju så fruktansvärt hög klass. Så det är ju det. Men... jag tycker inte Chelsea-Barca är lika självklar. Jag fattar att Barcelona är typ världens bästa lag. Men när jag tittar på Chelseas trupp så tänker jag, ni ska kunna slå alla lag. Ni kan slå Lyon, ni kan slå Barcelona. Jag håller dem väldigt tajt, de här tre lagen. Därav så tror jag att Chelsea-Barca blir en mycket mer tajt match. Du vill att jag ska tippa nu?
Ja.
Vin...
Det vill jag absolut.
Vet du vad? Jag ska bara landa i mitt tyck.
Ja, du ska smaka lite här på den här karamellen.
Antingen så kommer jag nu sitta och säga att de har kämpat så länge. Allt står på spel. Det är liksom Bompa står inplockad. Det ska bli en final. Det ska bli en vinst för Chelsea. Jag tror fan inte det blir det alltså. Nej, jag tror det hänger ett spöke över Chelseas CL-drömmar. Hur mycket de än har värvat in typ hela världens bästa spelare. Nej, vet du fan. Jag tror vi ser Lyon-Barça i en final. Tycker vi samma?
Ja, vi tycker samma.
Ja, jag ser det på ditt ansikte att du tyckte det var skittråkigt.
Det känns ju som att... alltså, hade, så säg så här, hade det varit enkelmöten så tror jag att Chelsea hade kunnat ro på exakt. Barcelona. Men med tanke på att det är dubbelmöte och Barcelona har de spelarna de har och den historiken de har. De vet exakt vad som krävs i Champions League. De har också besegrat sitt spöke och kanske framförallt då Rolfe när hon fick avgöra finalen efter att ha varit i final med Wolfsburg och sådär tidigare också inte lyckats vinna. Så känns det som att nej, ett dubbelmöte kommer de bli för tuffa. Så jag kan inte se något annat. Tyvärr.
Nej, och sen samtidigt om du tittar på Chelsea-spelare. Spelare för spelare och varenda kott i den truppen. Men det ska ju läggas till en jäkla massa skador. Alltså, Chelsea med alla tillgängliga. Då pratar vi något annat. Men det har de inte. Det har de faktiskt inte.
Ja, och just nu så behöver vi inte bry oss så mycket om klubblagen den kommande veckan. Utan nu är det fullt fokus. Landslag för Sveriges del så är det ju Nations League-match då mot först och främst Italien och sen chans till revansch. För det får väl ändå säga att man måste kräva mot Wales. Det var ju inte den matchen som Sverige ville ha på bortaplan i Wrexham. Men matchen mot Italien i Stockholm på fredag. Och matchen mot Wales på tisdag i Göteborg. Och vi kan väl även notera att Hedvig Lindahl ska tackas av i samband med matchen mot Italien blir det ju nu då. Den som spelas i Stockholm på fredag. Det är ju en person värd att hylla för insatserna i den blågula tröjan. En av ikonerna som har... legat bakom många av Sveriges framgångar genom åren. Avslutningsvis så har vi ju 5+ att dela ut. Är det något speciellt du har tänkt på den här veckan till 5+? Jag skakar lätt på huvudet.
Nej, men jag fnulade, men jag kommer inte fram till något.
Nej, men då tycker jag att vi lyfter något. Vi lunchade innan här och då sa min kollega Kristoffer Bergström här att långskott kan aldrig vara snygga. Jag tycker ändå 5+ till... skottet och bara liksom förmågan att uppfatta läget och ta chansen. Antingen blir man ett geni eller så blir man en dåre. I det här fallet blir Risha Littlejohn ett geni när hon gör mål från halvplan på en avspark i princip. Alltså det är ett läckert mål ändå, det får man säga.
Alltså det är extremt jävla snyggt och när du skickade det till mig så tänkte jag bara what the fuck, är det här liksom händer detta nu?
Ja, för man måste ju också ifrågasätta allting man ser på sociala medier nu för tiden. Är det AI eller är det på...
Det var ju typ så jag tänkte.
På verkligt höll jag på att säga.
På verkligt.
På verkligt. I verkligheten. På ja. Riktigt.
Nej, men det var jäkligt snyggt. Men det är extra snyggt för att man adderar den dos av... vad sa vi?
Ja, geni eller dårskap.
Dårskap.
Genialitet eller dårskap.
Ja, dårskap. För att någonstans hade det inte gått i mål så hade man ju tänkt, men för i helvete.
Ja, vad håller du på med?
Ja.
Idiot.
Så att man rekommenderar ju kanske inte de försöken, men om man är så skicklig och har den feelingen så who am I to judge? Så att ja, det är 5+.
Det är det. Vi får se om landslagssamlingen bjuder på några sådana. Det finns ju massor med fotboll att se fram emot i veckan. Och jag rekommenderar återigen dig som lyssnar och dessutom har orkat lyssna så här himla länge. Då tycker du förhoppningsvis att det vi säger är intressant. Men jag rekommenderar att där du lyssnar på poddar, se till att prenumerera på FanPlus. För det kan vara som så att... det dyker upp avsnitt när du minst anade. Det kan vara som så att det dyker upp ett extra avsnitt. Det brukar ju göra det under landslagssamlingar. Så håll utkik. Vi är tillbaka som vanligt igen nästa vecka. Missa inte det. Och med det sagt så säger jag tack för den här gången.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.